Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. Huvudpersonen i dagens historia står inför en förändring. Inte hos sig själv, men hos sin bästa vän. Vad händer när livet plötsligt vänder riktning? När de du älskar blivit föräldrar och er relation kanske aldrig mer kommer bli sig lik. När en okänd kraft knackar på och kräver ett utbyte. De vita sträcken längs riksvägen gick knappt att se längre på vissa ställen. År efter år hade kommunen lovat att piffa upp vägsträckan innan nästkommande sommar. Men våren hade redan anlänt och det fanns inga tecken på påbörjat vägarbete så långt ögat kunde nå. Bilradion stod på, men jag uppfattade ingenting av tjuvnyheterna med väder och körrapport. Meter efter meter sargad asfalt förde mig närmare situationen jag bävat inför i veckor. Oron gick i en ständig ström genom min kropp, men jag kunde inte bestämma mig för vilken av aspekterna som var värst. Delvis var jag rädd för att möta Erik, att bli vittne till en förändrad vän. Hade en del av honom, den del jag kunde innan till, försvunnit i stunden han blivit pappa. Det var så länge sedan vi sist sågs. Melina, det nyfödda gossebarnets mamma, Eriks fästmö samt min goda vän, ville att familjen inte skulle ha några besökare, inte ens mommo och muffa, innan de hunnit landa i sina nya roller. Trots att det gått en månad sedan vi sist umgåtts, hade vi sporadiskt pratat i telefon under graviditetens sista vecka, ända fram till dagen efter födseln. Då Erik smyg in på vässan, och under ljudet av en forsande kran viskade att Melina nog överreagerade i besöksförbudet. Men han vågade inte säga emot hormonberget till kvinnfolk. Det var där jag mötte den, förändringen. Han lät mig ensam som många andra bittra makar till män som vi stött på under vår uppväxt längs riksåttan. Det vi svurit på att aldrig bli som. Innan jag hann ställa honom till svars bad han om ursäkt och förklarade att sömnbristen gått hårt åt honom också. Melina hade inte kunnat sova ordentligt på flera dagar innan vattnet gick. Och därför hade inte Erik heller fått en blund dygnen innan det begav sig till BB i Vasa. Melina hade även hon ringt mig. Sent en natt, en av de sömnlösa nätterna innan barnet kom till världen. Erik orkar inte längre höra hennes klagan, så den bördan landa hos mig. Hon lät rädd, men pratade mest vad jag då bedömt som strunt. Hon var säker på att någon var ute efter det. Att de skulle ta sig in i deras hem och skada deras ofödda son när hon sov. Jag hade försökt lugna henne så gott det gick. Och det kändes till slut som att hon trodde på mig. Även om en liten del av henne fortfarande höll hårt om mardrömmarnas profetior. Erik hade förklarat för mig att graviditetshormoner kunde göra även de mest logiskt lagda människorna oroliga och att det var inte något att oroa sig över. Det skulle gå över så fort hon fick se deras perfekta son med sina egna ögon. Men något av Eriks ord, dagen efter att han blivit pappa, fick mig att misstänka att allt den inte återgått till det vanliga. Tiden för mig att träffa familjen hade till slut kommit, 3 veckor efter födseln. Jag tog ett djupt andetag av den fuktiga marsluften och låst bilen innan jag gick upp för trappen till det ljusgula egna hemshuset. Vanligtvis skulle jag bara ha knackat en gång och gått in, men stämningen som låg i luften fick mig att tveka. Deras hus låg en bit ut i skogen, på en grusväg man svängde in på från riksen, halvvägs mellan Maxmo och Vasa. Trots att det inte var långt till riksvägen var läget stillsamt. Just då kanske för stillsamt. Vegetationen och de höga stenbumlingarna runt omkring skapar en dämpande mur kring gårdens välansade gräsmatta och bärbuskar. Under dygnets mest aktiva timmar kunde man ana ett monotont brus av motorljud när man satt ute på verandan. Men när femruschen passerat var det lätt att glömma bilvägens existens. Österbottens pulsåder slog som starkast när jobben i staden kallade. Men mellan då och hemfärd var slagen svaga och långt ifrån varandra. Lampan utanför ytterdörren skänkte ett sterilt sken som inte hjälpte dämpade humöret jag förde med mig. Jag kom på mig själv med att kläm så hårt på gåvan jag hade med mig att det ljusblå presentpappret gick upp i en reva längs sidan. En liten gosedjurskanin som liknade den jag själv fått som liten av min fadder. Inte för att Melina och Erik frågat mig om fadderskapet än, men jag förväntade mig att det skulle diskuteras under kvällen. Tanken fick min värld att gunga. Min äldsta vän och hans fästmö hade blivit föräldrar, men det jag kände starkast var oro och en skamlig missunnsamhet. Jag ville inte tappa det. Jag ville inte se det tjäna iväg medan jag satt fast där jag alltid suttit. Fotsteg närmade sig ytterdörren inifrån. Varför kommer inte du in? Sa Erik när han öppnade. Han såg sliten ut men lycklig. Huden under hans ögon skvallrade om att sömnen fortfarande lyst med sin frånvaro. Och hans hår satt i en rufsig kalufs istället för att ligga prydligt täckt av ett lager hårgelé. Jag vet inte, tänkte ifall ni sovd, sa jag utan att riktigt veta varför. Så gammal är inte vi än, sa han och drog in mig i en grabbig kram med klapp på ryggen. Jag la märke till att han låst dörren efter mig. Nå, han aldrig skulle ha lagt tid på innan han fick barn. Han ropade till Melina att deras gäst kommit fram. Nå i hans röst lät tillgjort, som om han ansträngt sig för min skull. Melina klev in i hallen och hälsade från dörrkarmen in till köket medan jag hängde av mig jackan. Även hon såg ut att behöva en god nattsömn. Jag fann dock inte samma glädje i henne som i Erik. Hon log men det var bara ett försök att maskera något sorgset. Melina var sällan den som stod gömd i rummets utkant och hon klädde inte i oro. Erik ledde in mig i köket och tackade för mitt krynkliga paket utan att öppna det. Han grävde i kylskåpet och fick fram en flaska bubbelvatten med citronsmak. Ett svagt knastrande kom från en babymonitor på köksbänken och Erik stelnade till och lyssnade fokuserat innan han återgick till serveringen av Bonacqua. Man lyssnar efter varje ljud som kan komma från ungen, vet du, sa han trots att jag uppenbarligen inte hade en aning. Han brukar vara upp den här tiden egentligen. Han ska somna för natten 9, men har vägrat somn på förmiddagen, sa Erik och erbjöd mig en clementin ur fruktskålen på köksön. Melina stod lutad mot den på andra sidan av rummet och tittade oroligt ut mot trappan i hallen. Behöver du vatten, älskling? Sa Erik. Melina vaknade ur sitt tillstånd. Jo tack, men kan du hämta is? Jag tror det finns lite kvar i frysen i garaget, sa hon och log ännu ett halvdött leende. Erik såg ut att väga sina val innan han gick iväg och lämnade oss ensamma. Hur är det med dig? Frågade jag Melina efter en stunds obekväm tystnad. Vi hade alltid varit nära, ända sedan hon och Erik blev ett par sista året på gymnasiet. Jag behöver egentligen inte fråga om något var fel, men jag ville att hon skulle berätta om det i sina egna ord. Jag hade rätt, sa hon. Luften i rummet tjockna. Mina andetag rann som sirap längs strupen. Jag kände på mig att hon inte hade lämnat oron bakom sig, men inte trodde jag att den kunde ha blivit värre än tidigare. Inte när han tror på mig, fortsatte Melina, hennes röst kör som porslin. Man kan se på. Jag förstår inte hur Erik kan ignorera. Jag ville fråga henne om det hon sagt till mig under vårt nattliga telefonsamtal några dagar innan hon blev mamma. Men ytterdörren smällde igen och ljudet av Eriks tunga fotsteg fick mig att hålla tyst. Han hällde upp några isbitar i ett högt glas innan ett gällt ljud hördes i babymonitorn. Jag visste inte exakt hur en nyfödd bebis skulle låta, men det lät hest. Barnets skråla, Som om monitorn var gammal eller inställd på fel kanal.
Då var det dags, sa Erik uppspelt.
Hans ögon tindra. Tog ingen notis om att barnets röst var lika sträv som det kolsyrade vattnet han serverade. Det enda som syntes på honom var glädjen över att få visa upp sin förstfödda son för sin bästa vän sedan barnsben.
Vänt lite, bad Melina. Se om han somnar om.
Eriks panna bildade djupa veck, vilket framhävde vita ärret i hans högra ögonbryn. Det han fått när vi krockat med våra cyklar på väg till vår första skoldag som femteklassare. Den kalla hinnan som uppstått mellan paret och barnets skränande i bakgrunden raserade den fasad av lycklig familj mina vänner så uppenbart försökt uppehålla.
Vill du han ska vara vetchen hela natten eller?
Spottade Erik med en klar bäska i rösten. Melina sa ingenting. Erik försökte få sin röst att låta avspänd då han vände sig till mig och förklarade att han skulle gå och hämta barnet, att blöjan säkert behövde bytas men att han sen skulle komma ner med sonen som fortfarande inte fått ett namn till mig. Melina lämnade köket. Jag hörde henne gå in i vardagsrummet genom hallen och sjunk ner i fåtöljen närmast dörröppningen. Jag stod kvar på min plats och tog stöd mot köksön i ett försök att samla tankarna. Erik hade stängt av babymonitorn, men jag kunde fortfarande höra gråten från ovanvåningen utan dess assistans. Oljudet gjorde svårt att glömma Melinas ord den natten hon ringt mig. Det är så avundsjuk, då förstår inte hur arg det blir. Vi får bo ovanför marken i solen och regnet medan det trängs där ner. Jag försökte titta ut genom fönstret ovanför spisen, men såg bara min egen reflektion i bäckmörkret. Jag försökte föreställa mig vad det var som gjorde att Melina tänkt som hon tänkt, vad hon sett och hört som gjorde henne så säker. Det gick inte att undvika henne längre. Vardagsrummets beige väggar, täckta av inramade foton på vänner och familj, kändes plötsligt sterila, färgade av den energi Melina avgav. Trots den gröna fåtöljens mjuka stoppning satt hon rak i ryggen med armarna fastklistrade mot armstöden. Inte ens när jag slog mig ner i soffan bredvid skänkte hon så mycket som en blick mot mitt håll. Det varma ljuset från golvlampan gav Melinas olivfärgade hy en artificiell lyster. Hon såg nästan ut som sig själv, men den kalla blicken avslöjade att det bara var en illusion.
Har du pratat med någon på HVC?
Melina sucka. De tror inte på mig. Hon tittar äntligen på mig. Kanske du kommer, Sie. Det här är inte hälsosamt, sa jag och la en hand på hennes i ett försök att få henne att släppa taget om vanföreställningarna. Jag fick inget svar. Istället lyfte hon ett finger till sina läppar och bad mig lyssna på ljudet som dykt upp under tiden vi pratade. Det kom från kortsidan av huset. Från väggen mitt emot oss som tvn satt montera mot. Fönstren längs långsidan bakom den bruna ledersoffan visar inget annat än det ogenomträngliga mörkret och golvlampans varma reflektioner. Min första tanke gick till möss eller något större skadedjur. Men efter att ha vuxit upp i ett gammalt hus med tunna väggar var jag så pass bekant med ljud av trippande tassar att jag hade svårt att tro att det långsamma skrapande kom från en gnagare. Det lät som att det kom från utsidan, inte inuti väggen. Som att något hårt och skrovligt drogs mot fasaden. Plötsligt kunde jag sympatisera med Melina. Jag kände mitt relativt stabila tillstånd ett obehag inför ljudet. Och Melina som var fullproppad av diverse hormoner måste ha känt den känslan tusenfalt. Då Eriks mjuka röst plötsligt hördes i trappan försvann det krafsande ljudet på en sekund. Jag kisade mot de mörka fönstren. Försökte se ifall någon sprang bort från huset och in mot skogen. Men dunkla gav mig ingenting alls. Erik skred långsamt ner, trappsteg för trappsteg. Pratade tyst i bebisen han höll i sina armar. Ett bylte mot hans axel med mörkt tjockt hår, precis som sin mamma. Klädd i en röd pyjamas med brandbilar på.
Jag var och är som sagt ingen expert på ämnet. Men bebisen såg ovanligt stor ut för att bara vara 3 veckor gammal. När min systerdotter var nyfödd såg hon i mina ögon ut som en bräcklig liten fågelunge jag lätt kunde råka kläm sönder. Barnet Erik bar på såg ut att vara kanske 4 månader gammal. Så som nyfödda bebisar såg ut i tv-serier och filmer. Stackars Melina. Här kommer vi, trallade Erik när han entrade vardagsrummet. Dunklet och att barnet fortfarande vilar med ansiktet mot Erik gjorde det svårt för mig att se det ordentligt. Men min första tanke var att han var söt. Vanligtvis tyckte jag inte att nya bebisar var speciellt gulliga. Oftast liknade rynkiga små gubbar innan de rätade ut sig ordentligt. Men det lilla ansiktet som vilar mot Eriks axel såg runt och fylligt ut. På kinden som gick att se kunde jag ana något som liknade eksem. Huden såg ut att ligga som små fjäll just där. Kanske var det därför barnet skrek så hemskt när det vaknade. Han är fortfarande sömnig men han vill nog äta om en liten stund, sa Erik. Blicken full av kärlek fäst på den lilla krabaten. Vill du prova om igen, Melina? Melina skakar på huvud. Erik gnisslar tänder. Då får du ha lian så länge jag gör en flasko, sa han och räckte över sonen till Melina som tog emot honom. Men hon höll inte barnet som om det var hennes mest älskade ting, utan som om han var en väldigt dyr vas som inte tillhörde henne. Kom, så får du se hur man gör, sa Erik. Väl tillbaka i köket kunde jag se igenom Eriks försök att spela vanlig. Den värme han höll för sin son var den han tappade för sin partner. Han och Melina hade varit ett så fint par. De bråkade sällan, delade samma dåliga humor och var kärleksfulla utan att det blev pinsamt att bevittna. Hon hatar han, viskade Erik. Ljudet av babybressan, en kaffemaskins liknande apparat som fixar nappflaskor, gjorde svårt för mig att höra honom ordentligt. Men tonen var omöjlig att misstolka. Hon mår inte bra, sa jag la en hand på Eriks axel. Han drog sig undan. Nej, du fattar inte. Hon avskyra sitt egna barn. Jag vet inte vem hon är mer. Jag höll med om att något var fel med Melinas beteende. Men ju mer tid jag spenderade med Erik, desto mer uppenbar blev hans förändring. Hans blick, full av vämjelse, fick honom att likna en förbannad hund. Som om han skulle slänga sig över mig om inte jag höll med honom. Ljudet från maskinen försvann och en färdigblandad flaska vid perfekt temperatur stod nu klar. Små droppar ersättning hade runnit längs plastflaskans kant och skapat en pöl kring dess botten. Erik ryckte åt sig och gick iväg till vardagsrummet utan att bry sig om ifall jag följde med eller inte. Jag sträckte mig över den djupa diskhon i vitt porslin och mässingsdetaljer för att komma åt disktrasan på dess botten. Varsamt torkade jag upp mjölkfläckarna för att inte förstöra den dyra maskinen. Jag var så fokuserad på vad jag höll på med att jag nästan missade rörelsen i mitt yttre synfält. Det måste ha varit precis bakom verandan, dit ute belysningens sterila ljus just och just nådde fram. Det hade gått så fort att jag inte hade en aning om exakt vad det var jag sett och konversationen mellan paret i vardagsrummet hade blivit så högljudd att inte jag kunde ignorera den längre. Släpp han, väste Erik och lyft barnen ur Melinas famn. När han insåg att jag stod i dörröppningen bet han ihop, tog ett andetag så djupt att hans axlar nästan kolliderade med hans öron och satt sig i soffan. Melina släppte darra. Hennes ögon bönföll Erik att skärpa sig, men till ingen nytta. Barnet i Eriks armar grät, nej, skrålade och sparkade hackigt med sina små ben när Erik försökt få honom att äta. Jag tror inte det här var rätt dag för mig att komma hit, sa jag. Det var svårt att överrösta barnet. Jag ville inte lämna Melina ensam med Erik. Jag var rädd för att hans ilska skulle eskalera till något jag förr inte kunde tänka mig Erik kapabel till. Men jag kände inte heller att jag kunde vara kvar. En insikt slog mig. medan jag iakttog scenen i vardagsrummet och mina ögon inte kunde släppa den sprattlande saken i Eriks famn. Jag ville inte lämna Melina ensam med barnet. Erik försökte lugna mig, bortförklara igen sitt temperament med sömnbrist. Kom hit och ses nu, sa Erik och klappade på soffplatsen bredvid sig. Jag hann inte svara innan det skrapande ljudet återgjorde inträde i rummet. Men denna gång fanns det överallt. Det växte från väggen bakom tvn till utrymmen mellan fönstren på långsidan, ända upp på taket, förbi övervåningen och kallvinden. Jag var säker på att någon eller några rörde sig längs husväggarna. Vad i helvete, viskar Erik. Melina lutar sig fram i fåtöljen och väst åt Erik i en ton jag aldrig tidigare hört henne använda. De vill ha honom hos sig. Erik som ställt sig upp för att komma längre ifrån skrapandet hade äntligen befriats från den ilska han hyst mot sin fästmö. Hans fria hand greppade tag om Melina och drog upp henne ur stolen och höll henne mot sitt bröst. Hon började gråta. En utmattad, uttömd gråt bara en sant utmattad människa kunde ge ifrån sig. Jag kände mer intensivt än någonsin att allt jag ville var att komma därifrån, gå till sängs och glömma allt som hänt sedan jag lämnade jobbet den dagen. Men att gå ut över gårdsplanen till min bil var inte längre en möjlighet. Vi tog oss ut i hallen i ett försök att fly från skrapande, men det var omöjligt. Det fanns överallt. De som befann sig utanför huset, vars silhuetter gick att ana som mjuka former utanför fönstren, skvallrade om att det inte var några illmariga smågrabbar. Melina upprepar hulkande samma sak hon sagt till mig den natten i slutet av graviditeten. De hatar oss så mycket. De är så avundsjuka. När skrapande än en gång upphörde. En kort stund hördes bara barnets gnällande, Melinas gråt och Eriks panikartade andetag. Tre hårda smällar på ytterdörren fick hela huset att skaka. Mitt hjärta glömde slå. Melina skrek och Erik försökte trösta henne. Men trots kalabaliken hade barnet i Eriks famn tystnat. Innan det plötsligt skrek till. Högre än det gjort under hela kvällen. Högre än det borde ha varit fysiskt möjligt. Och Eriks försök att tysta det hade ingen effekt. I takt med att barnets röst blev allt gällare kunde vi höra en mullrande stämma utanför ytterdörren besvara dess ljud. Ett mörkt, dånande rop. Så djupt och rostigt att det inte möjligtvis kunde vara mänskligt. Ljudet var oändligt. Det slog ut mina minnen av allt jag tidigare hört i mitt liv. Och jag var säker på att jag aldrig mer skulle få lyssna till ljudet av fåglar, motorväg, min ringsignal, Eriks skratt, min egna röst. Inget annat än skrika utanför dörren för resten av mitt liv. Det som stod där var något uråldrigt. Något som funnits under oss, bakom oss, precis vid sidan av för att iaktta oss i årtusenden. Det levde i den parallella världen under vår egen. Vi kunde inte slåss mot det som fanns där ute ifall det skulle ta sig in. Ring polisen, bad jag. De kan inte hjälpa oss, svara Melina. Vad fan menar du? De vill ha han tillbaks, ropar hon och skriken försvann. Som om de hört hennes svar. Melina, vars andning länge hade varit alldeles för snabb och ytlig, behövde sätta sig på knä. Utan att säga ett ord räckte Erik över barnet till mig för att ta hand om sin fästmö. Så fort knytet lades till rätta i mina händer förstod jag att barnet inte var rätt. Det var så tungt. För tungt att vara så litet. I Eriks starka armar syntes inte barnets vikt. Men i min veka famn vägde varje gram som ett kilo. Ett litet barn, gjort av något tyngre än mänskligt hår, kött och hud. För dess kin var hårt, som en knottrig hinna över den något mjukare inuti. Det som på långt håll sett ut som eksem var bara en extra tjock bit av samma textur som fanns på resten av kroppen. Barnet, som sett ut att ha sovit fram tills då, gav ifrån sig ett gurglande, öppnade sina ögon och såg på mig. Ögonen var det mest mänskliga med den. Kanske för att det påminns så starkt om Melinas. Mörkbruna, men med små fläckar av bärnsten runt pupillen. Den log när jag mötte dess blick. Jag justerar mitt grepp för att lyfta barnen närmare mitt ansikte. För trots dess unga ålder tyckte jag mig skymta små vassa tänder på väg ut genom tandköttet. Men spiken i kistan var det jag kände när jag justerade mitt grepp. En hård, lång, rörlig knöl i barnets ryggslut. Jag försökt fråga Erik vad det var för någon, men orden ville inte komma ut i rätt ordning. Shh, kommenderade Melina som fortfarande satt på golvet. Och Eriks huvud vilade tungt mellan hennes hals och axel. Han viskade bönor om förlåtelse och kärleksförklaringar om och om igen. Jag ville inte störa dig, men mina insikter om vad barnet var har tagit det sista av mitt lugn och sans ifrån mig. Jag behövde få veta hur Erik kunde ignorera allt som var fel med barnet. Hur hade inte vården gjort något? Samtidigt lyssnade jag idogt efter ljud från utsidan. Allt som kunde avslöja att varelserna var tillbaka. Mina öron var så känsliga att det kändes som att varken ytterdörren eller väggarna fanns. Den största av dig, den som gett ifrån sig det vedervärdiga ljudet, hade gått iväg från dörren efter att det skrik ringt ut. De tunga fötterna hördes släpa i gruset en bra bit innan den försvann ur min hörsels räckvidd. Men jag kände på mig att offensiven från utsidan inte var över än. Och det skulle visa sig att jag hade rätt. Ljudet av steg i gruset på gårdsplanen återtog ljudbilden efter kanske 10 minuter stilla tystnad mellan mig, Erik och Melina. Ingen av oss hade kraft, varken fysisk eller psykisk, att ta oss bort från hallen, utan hade fastnat på det uppvärmda golvet, som om vi var gjorda av tunn plast. Den stora varelsen utanför tog varje steg med ro, tycktes skrida fram som Lucia i december. Av någon biologisk impuls tryckte jag barnet hårdare mot min kropp i ett försök att skydda det från det som fanns där ute, trots att jag nu kom i fram till vem det egentligen tillhörde. Jag såg Melina slå händerna för öronen för att skydda dem från det allsmäktiga skriet vi trodde vi skulle få höra igen vilken sekund som helst. Men det kom aldrig. Istället kunde vi urskilja hur den stora böjde sig ner. Dess klumpiga kropp skrapade lätt mot ytterdörren och placerade något på trappen för att sen backa bort tills fotstegen försvann. Erik hade börjat kräla ut mot köket där hans mobil låg. Men han frös till när ett välbekant men häpnadsväckande ljud fick Melina att gräva in sina fingrar i hans smalben. Utanför dörren grät ett alldeles vanligt, alldeles mänskligt gossebarn.
Tack för att ni har lyssnat på Hemsökt. Vi är nu inne på poddens andra avsnitt och jag vill passa på att tacka så jättemycket för all fin feedback från premiären. Alla historier i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljud, mix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips på en hemsökt plats i svensk Finland eller en egen mystisk upplevelse du vill dela med dig av? Skicka den till hemsokt@gmail.com. Eller skriv ett DM på Instagram där ni hittar podden på @hemsokt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra. Hej då!